Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den första söndagen i advent. Så lyder Herrens ord i Uppenbarelsebokens femte kapitel och från den första versen. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens episteltext är ifrån Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Och det är en klok tanke att man satte den boken sist i Bibeln. Liksom för att visa att innan du har läst den här boken så behöver du ha läst de andra böckerna i Bibeln. Därför att Uppenbarelseboken hämtar sitt bildspråk ur hela Bibeln. Man kan inte förstå vad lejonet av Juda stam är om man inte känner till Jakobs testamente till sina söner. Man kan inte förstå Davids rotskott om man inte känner till Jesajas profetior. Man kan inte förstå vad lammet är om man inte känner till offerkulten i Gamla testamentet, löftena om Messias och döparens ord om Jesus, eller vad 7 betyder om man inte känner till exempel skapelsedagarna. Den åldrige Johannes befinner sig på ön Patmos som hör till Grekland men som ligger utanför Turkiets kust. Det var en gång i tiden en romersk fångkoloni och hit hade han förvisats för sin kristna tros skull. Gud berättade för honom om verkligheten genom syner som han hade gjort till exempel genom profeten Hesekiel. Det är flera olika syner som beskriver både samtiden och framtiden, både det andliga och det osynliga. Och boken har kallats Johannes apokalyps. Det vill säga, det är någonting som drar täckelset över det som man ännu inte ser, så att man ser. Apokalyps betyder ju att dra täckelset ifrån någonting, uppenbara någonting. Vi kan inte förstå det vi ännu inte varit med om eller vet något om. Men Gud kan genom bilder visa så att vi får en uppfattning om vad det handlar om. Om vi tar reda på vad bilderna betecknar. Som profeterna i Gamla testamentet så säger Johannes att han ser. Det 4:e och 5:e kapitlet ger oss bilden av det himmelska tronrummet. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Han ser Gud på tronen, men han beskriver inte Gud därför att Gud inte kan beskrivas i sitt upphöjda majestät. Han beskriver däremot vad Gud håller i handen. En bokrulle med sigill. En bokrulle innehåller information. Och här ser vi att det är mycket information. Skrift, både på insidan och på utsidan. Men den kan inte läsas eller öppnas av vem som helst. Det finns information, men den är förseglad. Det kan vara en poäng att försegla om informationen kommer i orätta händer eller om folk ändå inte förstår. På profeten Daniels tid skulle tiden ännu inte vara mogen att förstå allting. Och Gud säger därför till Daniel i det 12:e kapitlet: men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Men när den sista tiden kommit, och den är redan kommen på Johannes tid, så är det inte tid att försegla. Därför läser vi Uppenbarelsebokens 22 kapitel: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är inne. En viktig försändelse förseglas, alltså fästes igen med sigill. Man tömde vax och man stämplade brevet eller skriftrullen med sigill. Det var bara de som hade motsvarande sigill som hade tillstånd att öppna bokrullen och därmed bryta sigillen. I högra handen, alltså på den viktigaste sidan, maktens sida, så håller Gud bokrullen. Och den är förseglad med 7 sigill, fullkomlighetens tal. Gud fullkomnade skapelseveckan genom att vila på den 7:e dagen. Guds bok är fullkomligt förseglad. Den är förseglad med fullkomlighet. Och därför kommer den naturliga frågan i nästa vers. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Vem är värdig? Är Johannes värdig? Är du eller jag värdig? Ja, idag vill alla vara värdiga. Man ska vara stolta och man ska ta för sig. Men inför han som sitter på tronen, inför Gud, den helige och upphöjde, bliknar alla sådana anspråk. Vem är värdig? Psalmisten frågar: vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lugn och inte svär falskt. Psalm 24. Ingen kan, ingen är värdig bland människor. Det står skrivet: ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Romarbrevet 3:10. Johannes förstod att det var ett hopplöst projekt om man skulle söka bland oss människor. Vi läser: men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Lägg märke till att inte ens himlen kunde uppbringa Guds fullkomlighet. Ingen, står det, i himlen eller på jorden eller under jorden. Vi läser hos Job: hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud? Eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. Och vidare: Gud kan inte lita på sina heliga. Inför hans ögon är inte himlarna rena. Men dagens text fortsätter. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Vid Guds tron står 24 äldste eller presbyterer. Varför 24? 12 är i det gamla förbundet Jakobs 12 söner som representerar de 12 stammarna, hela Guds Israel. Och 12 är i det nya förbundet, de 12 apostlarna som representerar det nya förbundets folk, Guds kyrka. Så 24 blir dessa två förbund sammanslagna till en enhet. Det är Guds folk, det är judar och hedningar. Skiljemuren är nedriven. Guds kyrka i alla tider som är alla troende som levt och det som ännu lever. En av de 24 äldste, alltså en av de sanna Israels representanter, har information. Den kunskap som alla sanna Guds barn har genom den helige andes upplysning. Vad är det för kunskap? Det är tron att det finns en som är värdig. En enda. Om man inte har denna information hör man inte till Guds folk. Men Guds folk tror att det finns en värdig. Och vem är han? Han är lejonet av Juda. Juda var en av Jakobs 12 söner, stamhövding för judafolk. När Jakob ger olika löften till sina söner säger han till honom: ett lejon är Juda. Från rivet bryte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Första Mosebok 49. Spiran ska inte vika från Juda. Och från Juda utgick kungamakten i Israel. Och ungefär 900 år efter Jakob så kommer ur Judas stam kung Saul och kung David. Och Davids och hans son Salomos rike blir mäktigt. Ett tempel byggs och ett land etableras. Men efter Salomos död, då är det mest avfälliga avkomlingar till Juda. I början av vår tideräkning är det inte mycket med monarkin i Israel. Alltså ungefär vid den tiden då Jesus ska födas. Då är det inte mycket med monarkin i Israel. Alltså kungamakten i Israel, kungariket. Men alla som har en trädgård eller som har varit i en trädgård, de vet vad som kan hända när man sågat ner ett stort träd. Det blir en stubbe kvar. Man tror att det är dött och det är bara en rot. En stubbe står kvar. Och så, mot alla odds, så skjuter det plötsligt upp skott ur stubben, ur roten. Det var precis det som hände i början av vår tideräkning, som Jesaja hade förutsagt. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Jesaja 11. Och ängeln Gabriel sa till jungfru Maria: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föra en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Lukas 1, vers 30. Och så har vi fått en konung. Han som vi sjunger om idag. Hosianna, Davids son. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Han som binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ursprung är inte en del av den här skapelsen. Det minns ju det här att Johannes hade frågat om det fanns någon värdig. Och det fanns ingen värdig från himlen, från jorden, under jorden. Men han har sitt ursprung före den skapade himlen och jorden. Guds profet Mika skriver: men du Betlehem Efrata som är liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det är Gud själv som kommer. Det är Gud själv som blir människa när Jesus Kristus föds i Betlehem. Gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Gråt inte. Det finns skäl till det. För Johannes på ön Patmos så var det att det kunde presenteras en som var värdig att bryta bokrullens sigill. För oss andra är det som sägs. Anledningen till att du och jag kan börja torka våra tårar, börja se upp och bli glada, det är, som vi sjunger idag, gläd dig du Kristi brud. Det är att Jesus Kristus, Guds son, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, säger Gud Johannes. Det handlar alltså inte om vad du ska göra eller har gjort. Det handlar inte ens om vad Gud ska göra, utan det handlar om vad Jesus Kristus redan har gjort. Han har segrat. Han har vunnit. När Jesus var lydig under lagen så segrade han över lagens krav på oss. När Jesus led piskslagen, hånet och spikarna genom hans händer och fötter, så led han vårt straff. När Jesus dog på korset så dog han vår död. Han tog det straff vi förtjänade, det eviga straffet, när han gick ut ur graven. Ja, vad var det då? Då var det den slutgiltiga segern som säger att våra gravar kommer inte att få det sista ordet i våra liv. När vi lever i tron på honom, och därför blir hans seger vår seger. Som aposteln skriver: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. När vi tror på honom så blir hans seger vår seger. Då är vi födda av Gud. Då är vi hans barn, som vi läser. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? 1 Johannes 5. Det är detta vi får glädjas över denna första söndagen i advent. Vi har en kung, Jesus Kristus, Guds son. Han är Gud som har blivit människa. Han är den som har vunnit seger över synden, över döden och skulden, och som ger oss evigt liv, syndernas förlåtelse och fullkomlig rättfärdighet inför Gud. Gråt inte, säger äldsten till Johannes. Johannes hade redan mött honom i det första kapitlet i Uppenbarelseboken och föll ner av skräck Men Jesus sa till honom, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Uppenbarelseboken 1, vers 17-18. Se, lejonet av Juda, säger den äldste, och Johannes ser upp. Och vad ser han? Vi läser. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och äldste ett lamm stå där. Som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Tänk, en sån fantastisk kontrast. Den äldste beskriver ett lejon. Det är bilden av makt och styrka. Lejonet har kallats djurens konung. Och vem skulle inte bli förskrämd av att ha ett lejon framför sig? En mäktig och stark som har våra liv i sina händer. Som vi är chanslösa inför. Men när Johannes ser upp så ser han ett lamm. Och han ser inte fel. Jesus är verkligen den största och den mäktigaste. Han är den allsmäktiga, han är den evige och helige. Han är den som kommer att döma världen. Men samtidigt är han ett lamm. Och det är den kontrast som folk har svårt att förstå. Hur Gud samtidigt kan vara den helige och rättfärdige. Han som är som en förtärande eld. Och ett lamm. Den gode och kärleksfulla, den milde och ödmjuke. Han som älskar och benådar syndare. Men sån är han, vår Gud. Genom lagen visar han sin helighet. Genom evangeliet visar han sin nåd. Tänk så fantastiskt för en man av Guds folket som vuxit upp med offrandet av lamm. Små och stora synder. Hur lamm i tusental offrades i templet. Hur man beströk dörrposterna med lammets blod som en påminnelse om att Gud benådar för blodets skull. Att nu se att det är inte flera lamm, inte tusentals lamm, utan ett enda lamm. Och han är inte framförd av någon, framburen av någon. Han har själv ställt sig vid tronen. Ingen har burit honom dit. Han står där för oss, för dig och mig. Och han såg ut att ha blivit slaktad. Han har såren. Han har märkena efter spikarna på sina händer och fötter och sin sida. Han står där. Det talar om hans uppståndelse. Han hade dött. Han såg ut att ha blivit slaktad. Men han hade stått upp ur graven. Jesaja hade skrivit flera hundra år tidigare. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slakta. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Jesaja 53 och vers 7. Och Johannes döpare hade pekat på honom med orden. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Men lammet för tronen är inget maktlöst lamm. Inget tom får. Han är lejonet av Juda. Han är inte bunden. Han står inför tronen. Han har själv framburit det fullkomliga offret för våra synder inför Gud. Straffet är avtjänat. Skulden är betald. Alla våra synder är förlåtna. och Kristus har makten. Det talas om sju ögon och sju horn. Ögon och sju och horn. Ögon och sju. Alltså fullkomligt allseende. Fullkomligt allvetande. Och horn står för makt och kraft. Alltså fullkomligt mäktig och fullkomligt kraftfull, allsmäktig. Så ser han ut, vår gode och kärleksfulle, vår helige och rättfärdige Herre och frälsare Jesus Kristus, vars ankomst vi firar idag. Han har kommit och han har framburit sitt offer och han har vunnit seger. Han är lejonet och han är lammet. Han är konungen och han är tjänaren. Amen.